musik och media. Denna underbart varma soliga lördag morgon år 2008 i juli den 26. Klockan är en och en halv, ja, två minuter nästan över nio denna morgon. Idag ska det bli en... Vi ska köra en gammal repris idag. Alltså. Ja, det blir en gammal repris. Sådär, 29 år gammal. Det är från 1979 nämligen. Premiären av SBC. Ja, jag har fått börja dagen som vanligt här. Med att öppna alla dörrar och grindar och fönster och försöka kyla ut ordentligt. För att senare när liksom solen på östsidan har värmt upp ordentligt får man stänga lite där och sådär. Försöka hålla koll på grejerna lite. Vi ska få nyhetssändning lite snart. Ja, vi kanske lika gärna ska ta... Ja, just det.
Ja. Om en liten stund i nyheterna. Man hittat död på väg i Åmål i natt och 25-åring anhållen misstänkt för mord i Jo. Mer om det här i radions nyheter om bara några minuter.
Det stämmer och dagen till ära så tänkte jag spela då musik från 1979. Förutom den stora SBC-premiären här som jag ska sända om en stund. New York Groove och Ace Frehley. Jag ska säga här också att vår premiärsändning var ju 3 timmar lång. Eftersom min sändning här på FMM är 3 timmar lång så tänkte jag att det här blir lite svårt. Man får liksom börja med spela SBC-sändningen så får man gå in och prata lite grann sen på ja, ovanpå musik. Bara se vad det är för station och sådär. Men visar sig att den nya SBC-inspelning jag har, den är bara lite drygt 2 timmar. Så att det blir gott om luft före och efter att hinna berätta om vad det är för sändning vi ska höra egentligen här alltså. Den här låten känner inte jag igen från 1979. Jag tror aldrig det var en låt som vi spelade på SBC. Så det var kul att höra lite låtar från den tiden som vi inte spelade också. Plötsligt så inser jag varför vi inte spelar den här låten på SBC. Ja, kanske ska jag förbegå det med tystnad. Men det var alldeles speciellt för att jag hade hållit på med mina kompisar och leka med sån här popradio i nästan 10 år innan 1979 när vi hade den här premiären i närradion. Och det var mycket Åke Holmberg och jag som ute i Saltsjöbaden höll på och experimenterade. Han visade att man kunde bygga piratsändare för FM och jag var mer intresserad av att mixa ihop, köra program och sånt där. Och vi sände en del piratradio och sände en del av... Gick sen över till att göra såna här popradioprogram och testa det. Men utan att det var i sändning, för att det var någonting... Hela begreppet med popradio var någonting ganska okänt på den tiden. Men nu börjar det snart bli dags för nyheterna här. Vi ska strax koppla över till redaktionen.
Jag kopplar här nu ett ögonblick.
Det är radions nyheter med natten och morgonens nyheter. 25-åring anhållen för mord i Jo och man hittar död på väg i Åmål. Det är lite av innehållet. En man skadades allvarligt i halsen i morse i centrala Malmö. Man tror att mannen antagligen fått en knivskada eller en skottskada i halsen. När ambulanspersonal kom till platsen gick gärningsmannen till attack mot dem och de fick söka skydd i väntan på polis innan de kunde föra den skadade mannen till sjukhus. Den skadade mannens tillstånd är ännu inte känt. En död man hittades liggandes på en väg i Åmål i natt. Polisen misstänker att det rör sig om en smitningsolycka med dödlig utgång. I den omkomnes kläder hittades en ID-handling för en 68-årig man. En 17-årig flicka omkom när hon på moped försökte korsa en väg utanför Vännäs igår kväll. Flickan avled omedelbart. Kollisionen var så kraftig att personbilen voltade och slungades ut i diket. 5 personer från bilen fördes till sjukhus. Polisen misstänker bilens förare för vårdslöshet i trafik. En man i 25-årsåldern sitter anhållen misstänkt för mord på en 22-årig kvinna i Jo. Kvinnan hittades död i en lägenhet igår. Kvinnan hade utsatts för våld. 7 personer, en av dem en 10-årig pojke, dödades i staden Tripoli i Libanon när olika beväpnade falanger drabbades samman igår. Minst 33 personer skadades. Striderna rasade mellan 2 grannskap, varav det ena dominerades av en antisyrisk gruppering och det andra av Hezbollah-anhängare. 4 medlemmar av Hamas väpnade gren omkom igår av en bomb utanför Gaza City. Bomben detonerade nära den bil de färdes i. En 5-årig flicka omkom också i explosionen och minst 15 människor skadades. Radions nyheter med Mikael Berglund.
Vi tackar så jättemycket för det. Vi har alltså nyheter här på vardagarna och på helgdagarna ifrån radions nyheter som erbjuder nyheter om man är intresserad av att köpa sådana till exempel. Snart alltså SBC-premiären de 2 första timmarna. Först en låt från 1979, Time Passes. Ja, det var alltså 1979 som saker och ting förändrades. Det var nämligen så att det här lekandet som jag och några kompisar höll på med faktiskt i nästan 10 års tid. Det var så att jag hade börjat med sådana lite piratradio. Det var Åke Holmberg som visade mig. Man kunde bygga sändare och vi byggde några. Han sände lite, jag sände lite och vi sände tillsammans. Och även med en annan kompis ute i Saltsjöbaden. Och sen fortsatte jag att sitta och leka med sådana här experiment för att radion var fruktansvärt tråkig på den tiden. Men vi hade ju Radio Luxemburg vi lyssnade till ibland och jag hade väl hört några enstaka klipp på tv från amerikansk radio som var mycket roligare, mycket häftigare med jinglar och musik och radiodiskjockeys, jag vet inte allt. Så det där började jag experimentera med och prova. Och jag samlade ihop folk ibland och vi gjorde såna här sessions. Vi sände popradio och provade med jinglar, provade att snacka på oss med musik. Och ibland så skickade jag ut Bosse Nyberg en gång här, kompis från Saltsjöbaden, ut på stan. Så fick han ringa hem och var en sån här reporter. Och det var när jag jobbade på AV Elektronik på Sveavägen. För där fick jag låna studion då, alltså en professionell ljudstudio på fritiden och hålla på och leka. Annars hade jag gjort det hemma i Saltis och även senare när jag flyttade in till Banergatan också. Sen fick jag arbete på Radiohuset som tekniker och där fick man också låna utrustningen på fritid och på ledig tid och hålla på att experimentera. Så jag provade en del med kompisar där också. Ljudtekniker, kompisar och andra. Och det var ju drömmen alltså att det var ju så svårt. Jag försökte få göra sådana program på Radiohuset men det var ju, det gick ju inte liksom. De vill inte ha sånt. Så då tänkte man det enklaste vore liksom bara en vanlig FM-sändare så här, någonstans in i stan och ledning dit och så hemifrån där jag bodde på Bonnergatan, för jag hade en liten studio hemma då. Och sen då så blev det där verklighet liksom något år eller några år senare, för det kom någonting som hette Närradion och då fanns ju chansen att göra allt det här vi hade experimenterat med och göra det på riktigt. Och anledningen till att vi inte kom igång förrän i augusti, för att Närradion startade i april-maj tror jag 1979. Men det var att med några kompisar på Radiohuset så hade jag då startat någonting som heter Radions ljudteknikerförening. Eller något sånt där, RTF. Och där hade vi börjat sända, jag var ansvarig utgivare där också. Och det gjorde att, men sen jag tänkte att man skulle prova det här med SBC-körandet, alltså med popradio även där. Men där på radion så ville mina kompisar att vi skulle ha bara folk från radion. Det kunde jag förstå. Det var ingenting konstigt med det. Det var ingen konflikt. Men då samlade jag ihop mina kompisar utanför radion och startade SBC-ljudmixarna. Och de från radion var också välkomna. Men det var det som blev SPC ljudmixarna, och det var därför vi inte kom igång förrän i augusti i närradion. Och då hade jag kontakt med gamla AV Elektronik, det hade varit som tekniker förut. Och emot att jag då hjälpte dem, för de skulle också börja sända närradio, inte själva, men var en studio, en ljudstudio där närradioföreningar kunde få sina program utsända. Så ska jag ta och koppla av, jag ska faktiskt ta och stänga av kompressionen här, ska vi se, undrar hur det går med nivån då, så där. Då ska vi se, nu blir jag lite svagare, då får jag dra upp lite granna där, det får inte bli för starkt, därför att när jag sänder ut det här radioprogrammet i SPC så tänkte jag göra det utan kompression. Jag ska lyssna lite här bara, vänta, ska vi höra. Kompressionen här, ska vi se, undrar hur det går med nivån då, så där. Då ska vi se, nu blir jag lite svagare, då får jag dra upp lite granna där, det får inte bli för starkt, därför att jag ska bara lyssna lite efter sändaren här för att höra liksom lite hur det lät där. Jo, så på AV Elektronik, mot att jag jobbade gratis där med att sända ut några av deras program, så fick vi låna studio, så att de första SPC-programmen gick därifrån innan vi flyttade över hem till mig, till min tvåa på Bonnegatan, för jag hade ju utrustning där också jag hade hållit på med. Jag minns inte riktigt varför jag egentligen ville börja sända ifrån AV Elektronik. Kanske var det så enkelt att de hade ju en ledning till sändaren. Och det kanske var det som gjorde att innan jag fick en sån ledning hemifrån mig då till sändaren. Och det var det som gjorde fördröjningen. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg den detaljen. Jag hade även varit tekniker på en studio inne på Jungfrugatan. Anders Hansens studio där vi RTF, Riksradioteknikern, hade sänt ifrån. Ja, samma deal där. Jag jobbade gratis som tekniker åt Anders Hanser, och då fick vi ljudtekniker på radion använda studion. Så det var ett väldigt intensivt år 1979. Jag hittat den gamla almanackan därifrån, och den är totalt helt full. Det var väldigt mycket, det var ett heltidsarbete då, plus all den här tiden med SBC, plus tiden med annan närradio. Det var väldigt mycket som hände det året, och det var också som en folkrörelse, hela den här närradion, där väldigt många föreningar samlades, och det var någonting väldigt osvenskt, som en kollega på radiohuset sa, därför att det var alltså inte det vanliga monopolsamhället uppifrån och ner som vi har annars och fortfarande har, och då tänker jag både på politiker och storföretag, utan det var faktiskt folket nerifrån och upp. Och närradion var någonting alldeles helt fantastiskt, någonting väldigt osvenskt och någonting väldigt konstigt. Men premiären av SBC var alltså på AV Elektronik, Sveavägen 34, 6 trappor. Och den mixen man tidigare hade haft i musikstudion, den hade man flyttat in då, just då i en mindre studio där vi satt. Jag satt vid mixen och Per Olsson valde musiken. Han satt väl med skivspelare om jag minns rätt och laddade dem. Och Åke Holmberg satt också mitt emot och tog mot telefon. Och en del lyssnare tog ut direkt, en del tog vi via någon form av sluss med Åke Holmberg. Och det var väldigt många andra personer i studion. Det var väl en 10, kanske 15 personer där och runt omkring. Och vi hade även samlat ihop lite grejer. Så nu ska jag alltså sända ut premiären av SBC ifrån augusti. Det var den 12 augusti, en söndag mellan klockan 14 och 17. Och det här är de två första timmarna. Det är inspelat efter sändare. Så det första man hör är det pip som låg ute på närradiosändaren när det inte var några program där. Det är pep liksom bara. Pip, sådär. Och det är det första man hör. Och sen, ja, sen rullar vi på här i 2 timmar, så går jag inte in och bryter på något sätt. Och sändningen var så 3 timmar, men de 2 första timmarna vi ska höra nu. Jag ska bara säga att det här är föreningen Musik och Media. Vår hemsida är musikochmedia.com. Och du kan e-posta mig på radiolars@musikochmedia.com. Du kan även kolla in min egen privata hemsida. Det är radiolars.com. Där finns även de tidigare FMM-programmen burkade. Och vi sänder just nu över FM 95,3. Och man kan även höras på internet. Det är den 26 juli 2008, en lördag. Klockan är 20 minuter över 9. Och inspelningen vi ska höra, det var alltså på Stockholms närradioförening det också, men på 88 MHz. Den 12 augusti 1979, klockan 14. Och några sekunder före 14 så lät det då så här. Startar snart. Jag gör bara en liten paus här för att det ska hinna starta. Jag måste nämligen koppla ur kompressionen och koppla in datorn så där.
Bobby Brown alltså. Bosse, är du med oss nu igen eller hur är det med kommunikationerna? Jag hör någonting som susar i alla fall. Är det din bil kanske?
Nej, svårt det här.
Där försvann inspelningen. Vi har hört en inspelning från 1979. Det är väl bäst man kopplar in kompressorn här igen så att den liksom blir under kontroll alltihopa. Hur lät det där förresten? Måste kolla. Där försvann inspelningen. Vi har hört en inspelning från 1979. Det är väl bäst man kopplar in kompressorn här igen så att den liksom blir under kontroll alltihopa. Hur lät det där förresten? Måste kolla.
Ja, det var nog bra tror jag.
Det var en gammal repris vi körde här. Vi kör gamla repriser ibland när vi inte har något bättre. Men det här var någonting som var väldigt roligt för mig att höra igen. Jag heter Lasse Lundberg och startade faktiskt SBC som hade sin premiärsändning i närradion 1979 den 12 augusti klockan 14-17. Och det är de två första timmarna som vi har inspelade här. Vi hade inte resten, men det kommer vi nog återkomma till senare. Det var några hopp där. Ibland lät det som det var lite datorhopp. Och det fanns ju inte ens på den tiden. Det var inte ens påtänkt. Utan det var väl någonting som hände med de här filerna nu för tiden. Jag ska bara kolla så att nivån är lagom. Man är ju tvungen att koppla om allting när det ska... När det ska liksom sändas okomprimerat. För jag vill inte förändra ljudet från den här gamla inspelningen. Vi hade väl någon kompressor där i bordet. Jag sände från AV Elektronik. Där jag tidigare hade jobbat som tekniker. Och jag fick låna den studion mot att jag hjälpte dem med några av deras närradiosändningar. Som de var inblandade i när närradion började. Per Olsson valde musiken och skötte skivspelarna. Nu kunde väl inte han mixa på dem för jag tror vi använde sådana här riktigt gamla EMT-verk som man inte kan justera hastigheten på. Men sen var det någon diskomix där som han hade gjort. Den hade han nog spelat in tidigare men för övrigt så satt han med skivorna och plockade dem i studion. Jag satt och funderade på någon gång när det hoppade här. Det hände i den här senaste låten också. Och om det var så att helt enkelt var pickupper som hoppade. Man nästan glömt bort det då, hur det var. Det var ganska vanligt. Eller om det var datafilen som inte klarade av all den här diskomusiken. Jag måste säga att det var lite väl mycket diskomusik för min smak. Och Per Olsson hade den inriktningen. Och jag hade väl mer inriktningen åt rhythm and blues eller soulmusik. Och till och med lite ja, Rolling Stones och sånt och lite Beach Boys, Simon & Garfunkel eller vad det var. Så de första showerna körde vi som ett stort grupparbete. Jag satt och mixade Per Olsson med skivspelarna. Åke Holmberg svarade telefon. Och så var det en hel del människor i studion, ett tiotal. Och vi var med och pratade då lite allihopa. Och så hade vi telefon också som vi öppnade. För Per Olsson hade byggt en telefonlåda, tror jag, kvällen innan eller dagen innan, så vi kunde koppla in lyssnare i telefon. Och en av de som ringde in först, det var Roger Wallace som jobbade på Radiohuset. Och han var ju kritisk, han var ju lite vänstermänniska, så han tyckte väldigt illa om det här. Och det var en hel del, det var väldigt mycket negativism ifrån de styrande i Sverige, och socialdemokrater och vänsterpartister och andra. Men det är klart, vi hade inte mycket stöd av Jan-Erik Wikström som var folkpartistisk kulturminister då heller. Och vi blev ju förbjudna så småningom. Och jag arbetade på Radiohuset, och det var ett enormt stöd från alla kollegor där, alla ljudtekniker och många producenter. Men ju högre upp man kom i Radiohuset, desto mer negativt var det. Och ju vänstrare det blev från Radiohuset, alltså de som är högst upp var ju vänster då, och socialdemokrater, de var ju mest emot det här. Det var ju lite jobbigt att vara med om det där. Man kunde höra lite av det där från Roger Wallace som ringde in och var liksom kritisk och försökte prata ner och sådär. Det fanns väl lite positivt där också någonstans, för han är ju i och för sig gammal radiomänniska, så att han gillar såna här typiska radiohits, så att det var väl lite det han såg också att han tyckte om kanske. Men ska hålla ner nivån så inte dista. Jag har fått koppla om lite grann för att kunna sända ut det här okomprimerat. Det var alltså 88 MHz, och när det pep alldeles i början av den här 2 timmars inspelningen, så var det för att sändaren stod och pep. Det var inget program för oss. Och det var en inringare som berättade att han hade lyssnat på RTF då mellan 10 och 11. Det var en söndagstid som riksradioteknikerna hade. Det var jättekul att höra i alla fall. Bosse Nyberg var ute och sände direkt från stan. Det var väl Micke Evert som hade byggt ihop eller fixat någon sändare där på något sätt, så att de kunde sända direkt från stan. Det här var långt innan mobiltelefoner och så vidare. Jag jobbade på Radiohuset, så att när Klabbe var där och gjorde rakt över disk, så bad jag honom göra något jinglar då, så det kunde man höra. Det var jättekul alltså. Torkel Bagarn Odén var också med, för han höll på med Radio Starport då, som fanns på Radio SUS, som hade kört i några månader före oss. Och Sven Hallberg var också med från Starport, och Claes Hedberg, diskoteksdiskjockey, och som ordnade Discoforum. Och vår egen då, SBC:s Peter Kasselryd och Staffan Gustafsson, hörde vi. De pysslade med marknadsföring, affischer och märken och t-shirts och många såna här saker. Vad var det mer? Ja, Mikael Franke var med. Han höll på med Radio SUS, så han ringde in där också. Vi körde väl någon jingel för Radio SUS också där. Och Stuart Ward hördes också i en inspelning från Radio SUS. Och från Radio Motor hörde vi Hans Engström som skötte och ledde deras program. De var en av de första, en av de tidigaste på 88 MHz närradion. De hade en program på lördagar, minns jag. Och så var det en häftig jingle av Ingemar Lindqvist som kom också direkt efter där. Så att det var en hel del som hände. Jag var en diskoteksdiskjockey, Michelle heter han, va, tror jag, som också var med och berättade en hel del om utvecklingen i USA och även här i Sverige. Så det var SBC som programmet hette, och föreningen hette då Ljudmixarna. Hitta på Ljudmixarna, för tänkte SBC kan man inte kallas officiellt. Det var ju så att när Åke Holmberg, jag höll på ute i Saltsjöbaden och fixade med lite piratradio, byggde sändare och mixare och sånt där, så frågade de till, för vad ska vi kalla det här programmet för? Och då hade han och jag varit ute och cyklat och hittat liksom Sveriges Radio, som då hette, alltså TV hette i Sveriges Radio också på den tiden. Och det var liksom Swedish Broadcasting Corporation, och det fanns British Broadcasting Corporation. Då sa liksom Åke, ja men Saltsjöbaden Broadcasting Corporation, och då blev det så, SBC. Förkortningen är jättebra tycker jag, men uttydningen har jag riktigt aldrig gillat. Och sen sände vi inifrån stan då, när det blev närradio, efter att vi hade hållit på och leka lite med det här i nästan 10 års tid. Och den starten var alltså det här premiärprogrammet som vi hörde. Och då sände vi på söndagar i närradion 14-17. Så det här var allra första programmet någonsin, vår premiär. Så ja, det var roligt. Och närradion var klassad som ett experiment och i början innan den blev permanentad. Det var innan man hade börjat med stimavgifter för musiken. Så den var gratis i början. Och det var också kul, vilket enormt gensvar på folk som ringde in. Att det ringde in så himla många människor. Och det tydligen lyssnade så många människor. Så att det var verkligen roligt det här. Det var någon reporter också från Veckorevyn. Jag minns inte om man var där första sändningen redan. För de gjorde ett uppslag om oss och... Det var många tidningar som gjorde, om det var Sommartork eller att det var någonting nytt eller vad det var. Expressen var där, gjorde en hel sida. Vad hette hon? Nina Lekander tror han hette, som var hemma hos mig och intervjuade. Expressen gjorde väl någon mer grej också? Nej, det var inte det förresten. Men sen gjorde Aftonbladet också någonting. Och någon tidning som hette Häftig Fred eller vad det nu hette, som fanns ett tag, som jag tror Aftonbladet hade. De gjorde också någonting. Så det var en hel del press... presstäckning på det där, det var ju roligt. Men annars var det motstånd från kultureliten och de styrande. Och det var ganska jobbigt att ha det där motståndet ifrån de styrande hela tiden, självklart. Det ledde också till att när jag sände program senare så kände man pressen på sig att det fick inte vara för mycket musik. Så att jag höll på att jingla och prata och tjafsa egentligen mer än jag alltid tyckte var snyggt. Vilket jag kanske ångrade sen, när man hade kunnat bli snyggare program med lite lagom avvägning mellan tal och musik och sådär. Ja, i alla fall, det var jättekul att höra det här. Jag har en sån här e-postadress. Om det är någon som känner för att skicka någon respons på den här sändningen, det är då Radio Lars @ musik och media. Jag ska ta en låt ifrån det här året 1979. Jag tänkte ta en som inte var typisk disco-stil. The Bee Gees och Too Much Heaven. Och kändes det nästan att höra det här igen. Det var lite pinsamt på sina ställen också förstås. The Bee Gees, Too Much Heaven på Föreningen Musik och Media. Våran hemsida är musikochmedia.com. Och vi sänder då på vardagarna 8-9. Och vi sänder, då är jag som är här och sänder. Och vi sänder på lördagar 9-12. Ja, då är också jag som är här och sänder. Och sen sänder vi lördag kväll 18-19. Även på söndagarna så 9-11. Då är Thomas som kommer hit och sänder. Han sänder även programmet ikväll här mellan 18-19. Så det är kul. Det är kul att sända vidare på samma sätt. Samma Stockholms närradioförening som på den tiden. Men nu lyder vi inte, eller vad heter det? Ligger vi inte under risken att bli förbjudna här igen? Eftersom hela intresset för närradion inte är lika stort nu och det är inte samma stora grej när det finns så många andra stationer. Det är lika oskyldigt nu som jag tyckte det var på den tiden. För jag sa ju någonting här om det motstånd som var. Och man ska komma ihåg att radion på den tiden var ju erbarmeligt trist. Det var ju helt otroligt dåligt och tråkigt ifrån Sveriges Radio när det gäller ungdomsprogram och när det gällde glada program och direktsändningar och mera levande program. Det var väldigt tunnsått med det. Det var väldigt stelt och väldigt tråkigt det mesta. Det fanns ju mycket seriöst också. Jag har ju alltid tyckt om sån radio, både arbeta med den och lyssna på den framförallt. Så det fanns ju den delen som är värd respekt och värd att beakta. Men just när det gällde det mera levande, för Sveriges Radio var så mycket styrt uppifrån då och alltifrån sin grund, sitt grundare med radiotjänst. Men även att det blev mer av en byråkrati, så det passade mer för välproducerade och program där själva innehållet kunde vara viktigt. Det fungerade för, men det funkade väldigt dåligt för direktsändningar och för det här med levande kontakt med lyssnarna. Alltså det var inte vanligt att folk ringde in. Det var väldigt ovanligt med sådana program. Och de var väldigt stelt gjorda. När folk ringde in var de väldigt nervösa på den tiden. Och framförallt fanns det ju inte sådana där diskjockeri direkt. Att sitta och diskjocka och hålla på. Så det var någonting ganska nytt när vi kom igång i närradion. Och det hade ju funnits lite grann. Radio SUS hade ju funnits i närradion några månader innan. Och på Sveriges Radio hade man börjat något år innan, blir det väl, med Klabbes rakt över disk. Och innan God morgon fredag, eller vad det nu hette med Klabbe. Som var program lite av det hållet. Och så fanns det i och för sig Saturday Show, men det var ju utlandsprogrammet som sändes på kortvåg och mellanvåg utöver världen. Jag kommer inte ihåg om en del av det hördes på FM i Stockholm, möjligen på 89,65 MHz. Men den radion vi gjorde var då någonting nytt, mycket beroende på att det andra var så uselt. Inte så att vi var så speciellt speciella. Men det var också levande och det var någonting underifrån, och vi fick ungdomens öra och vi bad ju folk bli medlemmar då, 15 kronor för ett år, och vi fick uppemot 5000 medlemmar någonting, och de här politiska ungdomsförbunden hade ju bara 100, och dessutom hade jag den dåliga smaken sen att, eftersom jag var intresserad av liksom, hur kan radio bli bättre, att ja, det är nog bra att det finns olika radiostationer och liksom att det inte bara är pyramid uppifrån och ner, så att det med radiomonopol är nog ingen bra idé, sa jag. Och vi spelade upp Radio Nord sen senare och berättade om hur det blev stoppat. Och det var ju de sakerna som gjorde att vi grävde vår grav där, att vi gjorde program som var slog an då hos ungdomen framförallt, som var helt omedvetna om hur svenska regeringar tidigare hade stoppat till exempel Radio Nord och Radio Syd och så vidare, och cementat radiomonopolet. Och vi berättade om det och pratade om för fri radio, och det var inte populärt givetvis. Det var ju därför det här motståndet var. Och så småningom blev vi förbjudna också. Fick inte fortsätta. Och innan dess så försökte man att STIM då, som var halvstatligt och socialdemokratiskt med Harry Schein där i ledningen tidigare. Man försökte att ta ut väldigt höga avgifter för att spela musik i radio då, som ett sätt att stoppa sådana som oss. Åtminstone bromsa, gör det svårare. Och det var flera olika konstigheter man försökte. Sändningstiden var så 14-17 på söndagar. Den minskade man ner då sen efter ett tag till 14-16. Och vi hade också skaffat lördagar 19.30 till 21.30, och det drog man ner 19.30 till 20.30. Nu var det i och för sig många föreningar som ville sända på 88, och det blev väldigt populärt. Och vi fick också en tid sen då, utan att vi bett om, när de tog bort de här 2 timmarna på lördag och söndag, så fick vi en tid på fredagar 15.15 till 16.30. Det var också efter det där pipet, för då stod det också pep så där, kommer jag ihåg. 15 till 15.30. Men det var väldigt kul att hålla på med SBC, för jag hade ju i närmare 10 år hållit på att experimentera med det här och samlat ihop kompisar, och vi hade provat och experimenterat och testat med sån här radio. Och det var då det här enorma gensvaret som var så kul, för att mycket av den energi som jag hade känt när jag hade lyssnat på Radio Luxemburg och på lite på amerikansk radio, och som jag hade försökt utveckla en egen stil då med. Det var en form av glädje för musiken och för det här uttrycket. Och senare har det då, det är många som hört av sig till mig och sagt att liksom de kände det här, och att många har sagt att de började med radio tack vare att de hade hört mig, och många blev intresserade, och det är jätteroligt. Jag får sådana e-post och sådana samtal lite då och då. Det är jättekul att höra det. Och det var också som sagt ett positivt gensvar både på Radiohuset och även på Radio Stockholm, men ibland ljudteknikerna och de, några av producenterna, men som sagt, de flesta styrande, ledande, högst uppifrån toppen var alltid negativt, ifrån chefer och sånt där, och förstås de mera tydliga vänstermänniskorna var alltid väldigt negativa. För där har man ju en filosofi att liksom ska styras uppifrån då, med någon form av överklass som ska styra, så att man gillar inte sådana där saker som kommer underifrån. Ja, det säger de ju, men det är bara för de säger det, bara för att det ska vara lättare att hålla kontrollen. En del tror på själva också, men det är nog inte så många. Så det var alltså ett väldigt motstånd. Det var ju väldigt tråkigt. Det var en väldigt svartvit värld det här. Det var hugg och slag och så här nedlåtande, som man kunde höra lite i, som sagt, Roger Wallace inringande här. Det fanns en del sån där nedlåtande, trakasserande stil, och så fanns det rent hat då ifrån mera rena foträta SKP eller vänsterfolk så där. Och de skulle liksom bara stoppa. Det var så där med ilska i blick. Och Socialdemokraterna var emot det. De var ju, som de var så stora och tunga, så de verkade verkligen för att stoppa det här. Och VPK självklart. Men även som sagt, inom Folkpartiet var det inte någonting frid och fröjd heller. Va? Man kunde ju tro att de var för fri radio, de var liberaler och sådär. Men nej. De var inte så glada det här. Och jag vet inte riktigt om det har att göra med Jan-Erik Wikströms då, bakgrund i frikyrkan, som kanske inte var så glada åt det av andra anledningar. Det var ju olika saker som vevde samman i det här. Hatet mot SBC med mera. Det fanns ju dels vänstermänniskorna som hatade allt amerikanskt och allt som lät kommersiellt, även om vi inte var kommersiella. Vi var ju en liten barfotaförening. Och det fanns också det här mera manipulativa. Jag tänker på Socialdemokraterna som hade haft makten och som ville ha kontroll över folket. Och de visste ju att sån här radio, sån här musik gillar folk då. Där fanns det alltså det att man själv ville ha kontroll över sån radio. Så man startade egna såna program samtidigt som man försökte stoppa oss. Och där gick historien igen med hur man stoppade Radio Nord samtidigt som man startade Melodiradion, som var en kopia av Radio Nord. Blek kopia får man säga. Mycket blek. Men ändå, den blev ju, det fanns en del guldkorn där också med tiden, när det kom in äkta entusiaster och så vidare. Men så det var... Det var en sida av saken. Den andra var, hos vänstern på den tiden fanns någonting som inte finns idag. Det fanns någon form av kärlek till det svenska, och som man nu återfinner hos Sverigedemokraterna, men inte hos vänsterfolket. Nu är de internationalister. Men då fanns det någonting som även Miljöpartiet har mycket av, svensk folkmusik och det som är rotat i Sverige. Och där fanns det också en motvilja mot det här som lät och väldigt amerikanskt och lät utländskt. Och när det gällde frikyrkan, det var lite blandat. De var ju öppna för det musikaliska och det här levande, men jag vet inte om det var det här med Jan-Erik Wikström sa någonting om att det var, vad han sa, det var bara sex liksom i musiken. Jag fattade ingenting. Ja, det skulle vara texterna då, de här, men liksom för mig, jag fattar inte, jag vet inte, jag vill inte veta vad folk har för sexidéer, men det, för mig så är musiken väsensskild ifrån sånt. Det var ju så jag hade lite svårt att fatta det, men i alla fall, så det fanns ett väldigt motstånd emot det från alla håll, och det var hat ibland, det skulle förbjudas och stoppas, och man skulle svartlistas, och det var nedlåtande då ibland. Och till viss del berodde ju det på att på Radiohuset hade det ju under monopolets tid suttit en del och gjort så kallade ungdomsprogram med trygga livstidsanställningar och heltidsanställningar, och ja, körde ut någon timme i veckan så där liksom, när det inte var semester eller sammanträden eller tjänstresor eller tjänstledigt eller sådär. Och det var ett jätteenkelt jobb. Eftersom det inte fanns något annat så fick du respons hos folk. Va? Och det gjorde ju att en del trodde på illusionen om sin egen storhet. Så att, men en del kanske misstänkte att de kanske inte var så bra. Så att det fanns en del sån avundsjuka där också. Men jag ska säga att jag har... Alltså det är bara något enstaka exempel av dåliga upplevelser ifrån Radiohuset. Där var det väldigt positivt. Och det var ett väldigt stöd ifrån framförallt alla ljudtekniker där. Och en del reportrar på Ekot och sådär, och på andra, en del producenter. Därför att många av dem var äkta radioentusiaster och såg liksom radiogrejen. Och många av dem hade kämpat där för att försöka få igenom sådana program, vilket jag också hade försökt. Och de såg ju det här som det blev vatten på deras kvarnar för att försöka få göra sådana program på radion, vilket hade varit omöjligt tidigare. Så att det hjälpte ju då många där inne på radiohuset att försöka få göra sånt här. På Radio Stockholm var jag också. Där var också väldigt mycket stöd från teknikerna där, från några av producenterna. Men det var också väldigt hat från några journalisterna, några av vänstermänniskorna där som av olika anledningar, man kan fundera vilka, var väldigt negativa till det här. För vad var det för någonting egentligen? Ja, det är ju folkets kultur. Det är ju gå tillbaka till dansmusiktraditionen. Och det var så jag närmade mig det här. Jag hade hållit på i 10 år innan närradion. Lyssnade på det Luxemburg mest. Och på BBC hade de enstaka hot, vad heter det nu? Det är sin topplista de körde på kortvågen en halvtimme eller en veckan eller hur det var. Och när man kunde någon gång från en amerikansk radio, vilket inte var så ofta. Så jag hade ju då under många år försökt närma mig det här, och det gjorde jag ungefär som man kan närma sig folkmusik om man lyssnar, eller de här garagebanden som fanns i Sverige på 60-talet som hörde Stones och Beatles och sådär och ville göra något liknande själva. Så jag närmade mig det här med popradio på samma sätt, att jag lyssnade på många olika radiodiskjockeys och provade liksom att välja musik på olika sätt och prata på olika sätt och mixa på olika sätt och köra jinglar. De flesta av de här jinglarna då var ju producerade en del hemma i Saltis och en del på av elektronik utav de som är SPC-jinglar alltså och FM88-jinglar. Så det var ett sätt att närma sig här, ungefär som ett garageband sitter och håller på och övar i garaget och försöker lära sig att spela. Det var den barfota och nerifrån uppinställningen ifrån gatan, och jag hade också ägnat väldigt mycket tid att lyssna på radio men även iaktta människor som lyssnar på radio. När man är hemma hos någon eller om man är i någon butik där det står någon radio på eller ute på gatan eller i någon café och spelar radio eller något sånt där. Så jag hade liksom länge levt mig in i hur folk hör radio och i olika situationer. Så det var utifrån den här äkta kärleken till radio och det stora intresset av att utveckla det. Jag ska säga att jag är också mycket intresserad av andra former av radio. Det kan vara intervjuer eller debatter eller dokumentärer och så vidare. Så det var inte så att mitt hela intresse gällde just den här popradioformen. Men det var den pop som saknades i Sverige till stor del. Och det var roligt att ägna sig åt den då. Men det var alltså nerifrån och upp, och som jag har berättat om tidigare, som jag har skrivit på min hemsida också, radiolars.com, så är mycket av media i Sverige styrt uppifrån och ner. För vi har ju ett sånt samhälle, pyramidsamhälle uppifrån och ner. Och då är det alltså uppifrån man bestämmer hur saker ska göras och låta. Och då kommer inte sån här folklig kultur fram på samma sätt. För det var det jag var frågan om. Det var en folklig kultur och det var nära alltså dansmusiken. Då tänker jag flera hundra år tillbaka i tiden hur dansmusiken har fungerat. Och nära även diskotekkulturen då också. Och dansbanden kan man säga. Alltså hela det som är det folkliga, plus den här ingrediensen av just radio som är direktsändning, att folk kan ringa in, vanliga människor, vem som helst kan ringa in, och att man har någon ute på stan också. Så det var det den här radion var, och det var någonting väldigt ovanligt. Jag nämnde, jag rådde i Stockholm, hade jag aldrig inringat program på den tiden, och på Sveriges Radio var det mycket sällsynt, och då var det mycket, mycket stelt med några få undantag. Så det här var, och de flesta program då från Sveriges Radio var burkade. Det var inspelat i förväg. Det har man ju gått tillbaka till nu, inom reklamradio. Ja, man spelar in bara pratet enklare, det blir gå snabbare och så får dator och skick så där sen. Så det här var verkligen någonting helt nytt, och det kanske inte hörs nu när vi har det här mediebruset, men med den tidens öron då 1979 så var det här någonting annorlunda. Och just med tanke på allt motstånd som var, så var det desto bättre med det här enorma stödet. För det var ett otroligt stöd, bara det att det ringde hela tiden på telefon där. Det gjorde det sen när vi sände också. Och alla brev som kom, och alla som var uppmuntrande, och alla som fortfarande är uppmuntrande. Det var verkligen en svartvit värld, för det var verkligen ett enormt stöd som man kände ifrån vanliga lyssnare och ifrån vanligt folk. Och även ifrån folk som var seriöst radiointresserade innanför och utanför Sveriges Radio och Radio Stockholm. Så det var ett stort stöd, och det var verkligen någonting som hjälpte en hel del. Kanske inte till jobb, men i alla fall, för då måste man ingå i etablerade. Men det hjälpte i alla fall till att känna det här stödet och känna att det var som en folkrörelse. Och hela närradion i övrigt var ju verkligen och är till stor del fortfarande en folkrörelse. För det var någonting helt fantastiskt. Där samlades liksom Stockholm Gay Radio och Philadelphia och Maranata och Radio Islam som kom sändare, och alla de politiska partierna var med då i början. Nej, jag tror inte VPK var med faktiskt. Nej, de var nog aldrig det. Men hur som helst, det var små föreningar, det var stora föreningar och det var många olika sorters infallsvinklar och program. Och där är ju närradion fortfarande någonting alldeles helt fantastiskt. Och någonting osvenskt, som min kollega sa. Och det är någonting som bara har faktiskt ersatts av internet på senare tid, där man också, jag ska säga, det är inte mycket pengar som krävs för att sända närradio. Det var det inte då heller. Om man jämför saker och ting. En sak som faktiskt är aningen billigare, det är om man har sin egen dator hemma och skaffar sin egen hemsida eller sin egen blogg. Så att i och med internet så har det faktiskt slagit ut närradion, kan man säga, ur demokratisynpunkt och ur att folk kan vara med överallt. Men det är faktiskt det första som har kommit sedan dess. Och naturligtvis har ju varken Sveriges Radio eller de kommersiella stationerna gjort samma sak som närradion gjorde när det gäller det här folkliga engagemanget och så vidare. Så mycket om det. Min hemsida heter alltså radiolars.com och ansvarig utgivare för denna sändning är Föreningen Musik och Media. Och lyssna även ikväll på Thomas 18-19 och imorgon på honom mellan 9 och 11. Och sen kommer jag tillbaka då nästa vecka som vanligt varje vardagmorgon då mellan 8 och 9. Och sen då på lördag 9-12. Jag heter Lasse Lundeberg och tycker det här med radio är jättekul. Det är synd bara att det kommer in så mycket politik hela tiden. För det visste inte jag. Jag trodde det här bara radio liksom. Och jag fattade liksom inte att när man håller på med radio i Sverige, då kommer man in på politikernas gata där de ska bestämma och de tillåter inte vad som helst. Det hade jag inte fattat förrän långt senare. Andy Gibb, här får bli sista låten. Our Love, Don't Throw It All Away. Maybe I